P3, Sveriges Radio.
Axel Winqvist, du är poet och radioproducent. Är du en bad boy eller vill du bli kär i bad boys?
Alltså, solklart det senare. Jag vill verkligen nog hellre bli kär. Men vill jag inte. Men jag försöker undvika det. Men jag tillhör den kategorin, absolut.
Du är en Heathcliff lover.
100%.
Du lyssnar på P3-klassiken om böckerna du borde läst, du kanske läst men glömt eller alltid velat läsa men inte riktigt hunnit. Jag heter Emily Rosenqvist. Året är 1978 när artisten Kate Bush toppar listorna världen över med sin debutsingel Wuthering Heights. Out on the windy, windy moors we'd roll and fall in grief. You had a temper like my jealousy, too hard to greedy. Den har ju hela bokens handling egentligen i texten.
Ja.
Där det beskrivs hur de springer på heden och Heathcliff sa och Cathy sa.
Så när man lyssnar på den vid första så tänker man också att den är väldigt romantisk.
Vi pratar alltså om Emily Brontes Svindlande höjder, hennes enda bok som kom ut 1847. Och handlar alltså om den mörka och förgörande kärlekshistorien mellan råbarkade Mr. Heathcliff och hans fostersyster Catherine på gården Wuthering Heights på Englands hedar i slutet av 1700-talet. Den här boken brukar kallas världens våldsammaste kärlekshistoria. Men hur mycket kärlek är det i boken?
Alltså det kan man ju verkligen fråga sig. Jag mindes den som otroligt romantisk från min första läsning från när jag var lite yngre. Men slogs av hur otroligt lite romantik det faktiskt är.
Vad är det för berättelse då?
Jag skulle säga att det här är en berättelse som är en gotisk skräckfantasi om kärlekens baksidor.
Jag kan också lägga till att jag tycker att det är en berättelse om hämnd. Vad en olycklig människa kan göra med två generationers familj.
Absolut.
Den här berättelsen utspelar sig under 30 år i det här vindpinade hedlandskapet. Och det är två gårdar och familjer som det här rör sig mellan, ganska isolerad från resten av samhället. Det är familjen Linton som bor på Thrushcross Grange och det är familjen Earnshaw som bor på Wuthering Heights. Den börjar lite i en krokig ände av berättelsen kan man säga. Det är inte som en linjär början, mitt, slut, utan man kommer in i berättelsen med hjälp av Mr. Lockwood som är en slags berättare i början och som är hyresgäst på godset där Heathcliff är hyresvärd kan man säga.
Precis, han hyr ju då Thrushcross Grange och liksom blev väldigt nyfiken då på ägarna till det här stället, liksom vem är det som bor här, för att han gör ett besök där och blir väldigt illa bemött. Och då så hör han sig för med husan som jobbar då på godset. Och det är då
Nellie Dean,
exakt. Så det är ju hon som berättar. Så hon är ju någon sorts liksom rim och reson. Och det är ju Lockwood också. Han är ju väl, de två är ju tillsammans en präktig enhet som står i bjärt kontrast till resten av gänget i den här boken.
Ja, för alla andra är ju alltså galna.
Ja, jag skulle nog säga.
Det är då vi åker tillbaka, det är som en lång flashback.
Ja, hon då berättar så här, ja, men nu ska jag berätta då varför är det så här total misär på det här stället. Och det börjar då 1771 när Mr. Earnshaw, som du nämnde då, som är gårdsherre, han ska åka till Liverpool på en inköpsresa. Och när han kommer hem så har han med sig ett hittebarn som han har hittat där, som är Heathcliff då. Han har redan två barn, han har en son som heter Hindley och han har då dottern Catherine, eller Cathy. Mr. Earnshaw, han har väldigt varma känslor för det här barnet som han har hittat i Liverpool, vilket får sonen att gå i taket. Han avskyr sin nya fosterbror och gör allt för att göra livet surt för honom.
Ja, och Nellie är också sådär att hon säger att jag tyckte inte heller om honom. Jag satte ut honom på trappan för att se om han skulle vara borta nästa dag. De kallar honom för Siena barn. De kallar honom också att han var Ja, svart som fan, skriver han.
Ja, det är mycket beskrivningar som är lite vaga med hans utseende. Han ser annorlunda ut jämfört med dem då. Men också att de nästan tillskriver honom ibland drag som att han har liksom huggtänder, ja, och ett liksom diaboliskt leende, svarta ögon. Alltså nästan att de beskriver honom som en liten demon, vilket är väldigt hemskt eftersom det är ett barn.
Ja, och samtidigt som att det också är så här, ja, han var trumpen och tålmodig och tålde hur mycket som helst.
Ja, och det finns en tolkning som har kommit på senare år som ställer väldigt mycket av boken på sin kant, kan man säga. Och det är att man kan tolka det som att Heathcliff är alltså ett svart barn, eller i alla fall inte vit. Han kanske har asiatiskt ursprung. Eller,
ja, ja, är det inte så att han åker till Liverpool för att hämta, exakt, den här pojken, och Liverpool är en slav...
Det var där som slavhandeln skedde i Storbritannien under 1770-talet.
Och att de säger så här, han skulle kunna vara son till en kinesisk kejsare,
exakt,
eller en indisk drottning, ja, att det är så där lite exotiskt.
När Nelly Dean vill trösta honom någon gång när han är ledsen.
Just det.
Det är också en väldigt, så här, där visar han ju verkligen liksom att han är en riktig människa, att han bara, jag blir påverkad av när alla är så elaka mot mig när han är barn då. Ja, men då tröstar hon honom genom att säga det, att ja, men din mamma kanske var en kejsarinna från Kina, eller din pappa kanske var en prins från Indien. Så det finns dels det, men också den här tolkningen att han skulle kunna komma från liksom ha afrikansk påbrå, just med tanke på då slavhandeln och Liverpool. Han har ju den då Kathy då, som älskar sin fosterbror. Hon ser honom som sin tvillingsjäl. Och de liksom finner varandra direkt. Kathy beskrivs i sin tur som ett väldigt vilt barn.
Mm.
Hon ställer till med hyss, hon rymmer iväg, hon rider på den här heden med sin häst trots att hon bara är ett barn. Och hon och Heathcliff börjar göra de här grejerna ihop, liksom hitta på massa, ja, jävelskap.
Och det är där under barndomen som det här bandet mellan Heathcliff och Catherine börjar formas.
När Mr. Earnshaw då dör, så blir ju Hindley då brorsan herre på täppan i huset. Och han, eftersom han då avskyr Heathcliff, då degraderas ju han att han får status som liksom, ja, någon sorts
dräng.
Ja. Ja, han får göra all skitgöra, och han blir också fruktansvärt dåligt behandlad. Alltså han blir liksom, han är inte värd någonting.
Nej, han får knappt komma in i huset.
Nej, men exakt.
Stop it! Go away!
De försöker ju hålla isär de här barnen, men det går inte, de rymmer ju ut tillsammans. Och en dag så rymmer de ju till granngården då, Thrushcross Grange. Och där blir hon biten av deras hund.
Mm.
Den här familjen då tar de in henne och tar hand om henne i flera veckor på den här gården. Men Heathcliff får liksom inte komma in på gården.
Nej, de ser ju honom som något annat. Liksom, han är inte ett barn av familjen, även om han då har i början i alla fall någon sorts status som fosterson. Men den här familjen då, det är ju Lintons då, som är lite tjusigare, som bor i finare godset då, nästgårds. Och det de gör är ju att de tycker att den här flickan, hon måste uppfostras. Mm. Så det är därför de tar med sig henne. Liksom. Och då så börjar ju hon förändras där ganska mycket.
Där har ju hon då träffat sonen i det huset som är lite finare, Edgar Linton. Och hon kommer hem och har också på något sätt lagt sig an med lite...
Hon har kultiverats hyfs, lite, liksom. Exakt. Hon har blivit liksom en liten dam ändå. Och även om hon också längtar ut till heden och till Heathcliff, så är det som att hon ändå kanske börjar tänka lite på sin ställning mer än vad hon gjorde tidigare.
What have you been doing with yourself?
Hon pikar ju honom för att han är så himla ohyfsad.
I won't stand to be laughed at.
I didn't mean to laugh. I couldn't handle myself. Look how dirty you are.
Och han är typ svartsjuk på henne för att hon har börjat träffa eller ta emot den här Edgar Linton på besök, som man förstår är en möjlig kandidat.
Ja,
liksom.
Killen från granngården då, som är en bättre, ett bättre parti på alla sätt och vis.
Heathcliff!
Catherine och Heathcliff, de har ett band till varandra, men vi får aldrig riktigt se deras kärlek.
Nej, de förolämpar varandra, de kallar varandra elaka saker. Men jag tycker att i filmatiseringarna som har gjorts av Svindlande höjder, Jag vet inte om det är för att boken är så mycket ett barn av sin tid, att man inte kunde skriva ut saker så där explicit. Men i filmerna där tycker jag att man ser den här kärleken och passionen mycket mer, som man kanske inte riktigt får ta del av i boken.
Nej.
Där ligger det mer och pyr som någon sorts undertext kanske.
Kan man säga.
Ja.
Det finns ju en väldigt spännande scen när man vill liksom få lära känna hur Catherine känner inombords. För då kommer hon anförtror sig till Nelly Dean då, att ja, så här, kan du hålla en hemlighet liksom. Det är också så här, Nelly Dean är så trött på henne. Hon är,
ja, men
så trött
känner, där på henne. Där är nog team Nelly Dean. För just den scenen då är det ju att Edgar Linton då har friat till Catherine. Så att hon har fått ett frieri och hon har också tackat ja. Men ja, så kommer hon till Nelly Dean och säger hon så, ja, nu har han friat till mig. Och hon bara, jaha, vad sa du då? Hon bara, jag tackade ja. Och hon sa, jaha, men älskar du honom? Ja, jag älskar honom för att han är stilig och han är rik och han är trevlig. Hon har ju det där bondförnuftet att hon ser igenom det där. Och liksom, men är det din definition av kärlek? Och så sakta så kryper det liksom fram då att när hon börjar spegla det hon känner för Edgar Linton mot vad hon känner för Heathcliff, då så får man ju liksom ändå höra att hon kan ju ändå definiera kärlek. Hon säger att min kärlek till Edgar Linton är som skogens lövverk. Tiden kommer att förändra den, det vet jag mycket väl. På samma sätt som vintern förvandlar träden. Min kärlek till Heathcliff liknar själva berggrunden. Den är inte till så stor synlig glädje, men den är oumbärlig.
Och sen så säger hon ju, jag är
Heathcliff, säger hon. Ja. Och det är återigen bara för att understryka hur, att man målar gärna upp då Heathcliff som den stora boven, men jag tycker att Kathy är otroligt omogen här.
Fast jag kan säga att jag har, när jag läste den sidan så fotade jag den och skickade den till min tjejkompis och bara, det är ju så här man vill att det ska kännas.
Så. Absolut, ja, men just den så scenen som du beskriver, den är väldigt spännande överlag tycker jag, för att det är där allting ställs på sin spets, för att Heathcliff befinner sig i rummet när hon står och säger de här sakerna, men han hinner gå innan hon förklarar sin kärlek till honom.
Miss Cathy, Heathcliff might have been listening.
No!
Miss Cathy!
Heathcliff!
Men jag känner också att han är väldigt stivnackat. Han blir så fruktansvärt arg. Alltså...
Men är det inte också att hans grej är att han är så himla... Han är bara kränkt i största allmänhet av världen. Mm. Liksom, att han så här, det är väl någonstans med så här, och än en gång ska jag liksom inte vara good enough. Nej, utan än en gång ska jag liksom förpassas till...
Absolut.
Men det är också, tycker jag, tema i boken, det här nature versus nurture.
Mm.
Alltså att så här, vad sitter i ens blod?
Exakt.
Och vad är det man kan påverka?
Yeah.
Och det är också någonting som Heathcliff själv håller på med. Han har det som en idé att man kan förstöra människor oavsett var de kommer ifrån.
Exakt. Det som det här handlar om är också då det, liksom det brittiska klassamhället som är otroligt, liksom, det finns ju verkligen ett system. Så jag tror inte heller vi är ju lite så, men vadå, kan de inte bara försöka? Men det är ju liksom på något sätt helt otänkbart att hon skulle gifta sig med honom, det skulle vara en stor skandal. Men med facit i hand, eftersom det är så otroligt depraverat och väldigt mycket skandaler som kommer, så blir man ju så, det hade varit en mycket mindre skandal om de bara hade fått varandra från början. Men jag tänker att det där med klass och kärlek är väldigt intressant, för att jag tänker ju att kärlek är en otroligt stark kraft, så att den liksom inte då lyckas rucka på det här, då tänker man, tänk vilken stark kraft klassamhället har.
Ah.
Alltså den är ju liksom vinnare över kärleken på något sätt.
Men det kanske också har att göra med att Catherine också själv vill vara en del av klassamhället.
Ja.
Försöker vara strateg.
Ja, och på ett sätt så är det ju liksom... En kvinnas uppgift under den här tiden är ju att gifta sig. Så att hon då skulle gifta sig med i princip drängen på gården, det är ju liksom väldigt, väldigt stort steg för henne. Men jag tycker också det är spännande, för att det är ju många romaner på 1800-talet som behandlar just det här, liksom kärlek och äktenskap.
Ja, över klassgränserna.
Över klassgränserna, ja. Och liksom giftermål just. Och det var någon som sa att 1800-talets romaner handlar om giftermål och sen kommer 1900-talet och det handlar om skilsmässa. hur man skiljer sig.
Vad handlar 2000-talets romaner?
Det känns som att den handlar om typ så, vad heter det? Polyamorös.
Ja,
eller mer så typ att vi är så här, vi har det här, den här institutionen som äktenskapen, men vi vill inte riktigt och vi är så uttråkade. Det är någon kvinna som går runt och är missnöjd. Det är inte lika eldigt.
när Heathcliff förstår att hon deklarerar sin kärlek för Edgar Linton, ja, då sticker ju Heathcliff och försvinner bara.
Han håller sig undan i flera år, i 3 år tror jag. Då är han, ja, på något mystiskt sätt har han blivit rik. Så det han gör då är att han kommer och hälsar på Catherine som nu är då Mrs. Linton. Han säger i ett parti att jag kom bara för att jag ville se dig en sista gång och sen tänkte jag ta livet av mig.
Just det.
Men de har ändå ett samtal och han förstår väl där någonstans att hon ändå älskar honom på något sätt.
There's a look in your eyes. My God, I think it's guilt. You've been with him, haven't you? You've laid with Edgar, haven't you?
He's my husband.
You think your paternal marriage matters to me? How am I to touch you on his milky, feeble hands of elder as I'm holding you now? You disgust me.
I'm sorry.
Det finns något väldigt sexuellt i deras aggressiva, ja, ton till varandra.
Alltså precis, och jag tycker den där är så svår. Just för att man har ju läst om vissa sådana par som till exempel Elizabeth Taylor och skådespelerska då. Hon var ju gift med 2 gånger med Richard Burton.
Just det.
Och de lär ju ha haft ett sånt otroligt stormigt där de bara bråkade slux. Och så hade de jättemycket sex och så bråkade de och så här. Och så det känns som att vissa liksom så tycker att det är så, men det är liksom äkta vara och jag vet inte, är det det? Alltså jag känner att jag bara det här blir så trött.
Nej, men det är mer bara riktig sadism, ja, ja. Och det är det som gör att det blir så obehagligt, för man känner inte heller att så här, men det här är lite härligt någonstans.
Nej,
det är inte härligt någonstans. Det är bara vidrigt.
Oh.
Och det är som att de är bara plågade,
ja,
av ett behov nästan, av, ja, att vara tillsammans.
Jo, men ett exempel på det är ju när Kathy säger jag önskar att jag kunde hålla fast dig tills vi båda är döda. Det är just det där.
Exakt.
Alltså, det är liksom, det är inte kärlek, utan, nej, det är ju mer att man bara har blivit besatt av en annan person och så har man liksom projicerat kanske då hela sitt liv. Alltså, du ska ge mig den här friheten, du ska ge mig det här att vi ska tumla runt på heden, men det finns ju tolkningar där som är passionen då, det är liksom det här oförnuftiga och det är egentligen en längtan till barndomen då, vilket hela tiden återkommer i den här,
ja,
boken.
Verkligen.
Att man längtar till att vara, inte behöva ta ansvar, bara liksom skita i alla regler och göra vad som helst, att någon annan får städa upp och ta hand om det. Så det finns ju där också.
När Heathcliff kommer tillbaka då med sina pengar, då kan han ju lägga beslag på Wuthering Heights eftersom Hindley då har supit ner sig och hamnat i massa skulder.
Så då blir ju Heathcliff liksom högsta hönset där på något sätt. Så att nu lever de ju då grannar då igen. Men det gör de inte så länge för att Catherine blir gravid, och i samband med det så blir hon ju också sinnessjuk.
Ja, hon på något sätt har en idé om att de ska kunna, på något ganska så här naivt sätt, att hon ska kunna både vara gift med Linton och ha liksom någon typ av relation med Heathcliff.
Mm. Och hon är ju väldigt, alltså hon pendlar ju fram och tillbaks när Heathcliff kommer, så ibland förlämpar hon honom och kallar honom liksom jättemycket elaka saker. Och sen när det blir då en konfrontation mellan Edgar Linton och Heathcliff, då skriker hon någon gång, nu önskar jag att Heathcliff slår dig sönder och samman. Alltså så att hon är ju helt, ja. Men det visar sig då, Nelly Dean får ju då liksom sköta om henne.
Mm.
Och då får man ju verkligen reda på att hon är sinnessjuk. Alltså hon är ju helt
väck. Och hon svälter sig till döds.
Hon svälter sig till döds och hon säger vid något tillfälle, om jag bara fick vara där borta på heden bland kullarna. Hon yrar och minns tillbaks och längtar tillbaks till sin sover med öppet fönster, för hon vill ha in den här liksom luften från heden. Och det beskrivs väldigt fint att hon ändå har någon sorts frid i döden. Att hon ser liksom, hon ser lugn och avslappnad ut, nästan med ett leende.
Ja.
Catherine Earnshaw, may you not rest as long as I am living.
Heathcliff, don't!
You said I killed you. Hold me then.
När Heathcliff kommer och får reda på att Catherine har dött, den är ju oerhört dramatisk. Han skriker, spöka för mig då, spöka för mig då. Och så dunkar han sitt huvud mot en trädstam. Alltså det finns ju nästan någonting
komiskt
i det. Ja. Även om man förstår att det är, liksom, han sörjer henne, så är det liksom, och då har det ju varit så eldigt och stormigt innan. Han skriker också, måtte hon vakna upp till helvetets alla kval. Alltså det är en person som han älskar mer än allt, men han önskar ändå att hon hamnar i helvetet.
Alltså det är inte som man tänker sig att en kärlekshistoria ska vara.
May she wake in torment. Be with me always. Take any form. Drive me mad.
Det blir liksom som en ny vändpunkt, för man skulle ju kunna tänka sig att där skulle Heathcliff liksom släppa det här nu. Så här, för nu har hans stora kärlek dött och det är liksom jättesorgligt, men då får ju han gå vidare. Men det är ju inte så, utan han är ju bara så här, okej, men nu ska jag hämnas på liksom nästa generation också.
Ja. Han är inte klar.
Han får barn med Edgars lilla syster, han kidnappar Edgars dotter, han manipulerar och utnyttjar ju alla omkring sig. Mm. Men han lyckas ju till slut inte. Alltså när Catherine och Edgars dotter lilla Kathy fattar tycke för Harrington, som då är Heathcliffs brorson, då vänder ju hela stämningen på Wuthering Heights.
Absolut. Lilla Kathy då, hon inser väl någonstans att för att överleva i den här situationen så måste jag visa någon kärlek liksom, till någon. Och då gör hon det till Harrington. Och det börjar, det är ganska fint, för att jag tror liksom, där kan man nog ändå känna lite Emily Brontes liksom ande som vilar, för det börjar med att de får inte ha några böcker för Heathcliff.
Just det.
Men både Harrington och lilla Kathy har liksom gömt undan böcker, och så börjar de mötas kring det.
Ja, och det är ju så här rörande på något sätt, för Harrington har ju inte, han är ju liksom lika gammal som henne typ, men har ju inte
han är äldre än henne.
Ja, just det, han är äldre än henne, och han har inte fått lära sig läsa
ordentligt, men han försöker och han är väldigt intresserad, och då liksom börjar hon hjälpa honom med det, och det går inte riktigt att stoppa då. Det blir liksom en kärlekskraft som jag tror påverkar Heathcliff.
Mm.
För det som händer med honom är att han först börjar bete sig också lite så här konstigt. Han går ut på promenader om nätterna.
Just det, han orkar inte liksom hålla uppe det här våldsamma.
Nej.
Riktigt.
Nej.
Och så säger han ju också, eller det får man ju reda på, att han är så upptagen av tankarna på Catherine.
Han är liksom fortfarande kvar i det, och det är då han också ber alltså dödgrävaren, eller den som håller i kyrkan, att öppna hennes grav och göra ett hål där. Dels för att han ska se henne, men också för att han vill liksom lägga sig där sen. Ja. Och det är mycket då att han går de här nattliga promenaderna, han ser Catherine framför sig. Och han blir liksom, det är konstigt att han blir sjuk, men han blir samtidigt gladare.
Ja.
Och han adresserar det själv genom att säga, min själs lycka dödar min kropp, men själv blir den inte tillfredsställd. Och sen när han då dör, då så dör han med ett groteskt leende som ser nästan som de blir liksom rädda av. Han ligger liksom med uppspärrade ögon som inte går att stänga och ler.
Och han svälter sig också till döds för övrigt. Men det är någonting med det där att döden blir någon slags fristad för både honom och för Catherine.
Ja, precis. Och jag tänker där lite så, om man då tänker att det finns ett liv efter detta och att de får varandra där, i alla fall som det verkar i sagan då, kommer de ha det bra där på andra sidan?
Nej, men det kanske är så att det enda stället där de faktiskt hade det bra var ju när de var barn.
Mm.
För att de ingår i någon slags så här vuxen kärleksrelation. Det är ju som att det enda som är lyckligt är de här frihets liksom turerna ute på heden som två lekkompisar, och egentligen kanske hela deras kärlek bara handlar om det.
Det kanske inte är en kärlekshistoria utan en längtan till en annan värld, eller till, alltså man klarar inte av riktigt att existera.
Nej.
Så man vill hellre vara en vind som seglar över en hed liksom. Och det kanske är där de ändå då kommer få den där friheten. Oh,
Emily Bronte växte upp med sina syskon Charlotte, Anne och Branwell. Och alla tre systrar blev författare. Systrarna Brontes författarskap räknas ju till ett av de mest inflytelserika i brittisk litteratur. Bland annat då med Charlotte Brontes Jane Eyre. Men de växte upp tillsammans på heden, på en liten gård i Yorkshire i England.
Och de var ju liksom, levde väldigt isolerat. De växte upp då på den här prästgården. Deras pappa var präst och han tyckte att det var viktigt att barnen skulle bilda sig, så att de läste otroligt mycket. De läste också väldigt mycket så här tidningar och facklitteratur om omvärlden, så att det var som att de fick ändå en dos av omvärlden fast i sitt hem. Och det ledde till att de började skriva liksom egna sagor och tillsammans komma på olika fantasivärldar.
Alltså Emily Bronte själv hade ju liksom ingen egen erfarenhet av kärlek.
Nej.
Vilket är lite spännande att hon faktiskt skriver den här utan att egentligen någonsin ha varit i en kärleksrelation.
Så är det ju. Och det tycker jag, som du säger, det är väldigt spännande. Det finns ju fler exempel på det i liksom 1800-talets litteratur. Det finns en poet som heter Emily Dickinson.
Just det.
Som skrev otroliga dikter, men som satt instängd på sitt rum under hela sitt liv. Och hade väldigt begränsat med sociala kontakter. Och jag tänker liksom så, gör det något? Ja, nej, Emily hade nog inte upplevt kärlek mer än kanske i böcker då. Hon hade, jag vet att hon var väldigt präglad av hennes, de hade en lillebror i familjen, Brannon, som hade en väldigt olycklig kärlekshistoria. Han var förälskad i en gift kvinna och när han insåg att det skulle gå åt helvete så söp och knarkade han ihjäl sig, vilket är väldigt ovanligt på den tiden, men han tog opium.
Och typ spelade bort, och
spelade
massa,
bort massa pengar.
Och,
ja, så hon hade ju sett den här kärlekens destruktiva kraft kanske på nära håll.
Och sen så var hon ju en person som alltså överhuvudtaget läste väldigt mycket böcker. Hon hade läst massa Shakespeare och grekiska dramer och Walter Scotts alla
äventyrs. Lord Byrons dikter och sådär.
Så att det var ju liksom inte fel på fantasin kan man ju tänka sig. Men det är ju någonting med, tycker jag, som den här beskrivningen av kärlek som vi pratade om. Det här att det finns den flyktiga kärleken som är Lyndon. Liksom. Mm. Men så finns det den kärleken som är som en berggrund och som gör att man känner att jag kan inte leva utan den här andra personen. Och att det är ju ändå en så här extremt romantisk idé.
Ja.
Som, alltså väldigt mycket av populärkulturen bygger ju på den.
Mm. Det är intressant det där, för att när man pratar om boken så tror jag att de flesta tänker på det just som den här liksom förra millenniets starkaste kärlekshistoria, men som vi har pratat om idag så är det ju kanske inte så mycket kärlek om det, men det är väl det där, just att man älskar någon oavsett och att man bara känner att man tillhör någon. Det är ju väl det som är själva sprängkraften i boken. Men jag tänker just det där med att hon inte själv hade upplevt kärlek. Att leva i en fantasivärld och ha så mycket inom sig utan att ha upplevt det, det tycker jag också är, det är en jättestor del av litteraturen. Och jag kan känna ibland att jag saknar den. Det är väldigt mycket idag att allting ska vara liksom, det finns en status i när någonting är självupplevt, om man kan säga det. Men om någon har bara hittat på sig, är det som att folk är så här, okej, har du ens rätt? Men jag tycker att det här är helt otroligt att hon har haft allt det här inom sig.
Hon säger egentligen ingenting om vad man ska känna eller tycka om det här, utan att det blir väldigt mycket upp till en själv att dra slutsatserna.
Och det är också väldigt ovanligt för den tiden, för det finns ju oftast en inbyggd moral i böcker från den tiden. Så att lämna det helt åt läsaren på det sättet är otroligt liksom, att ligga i framkant.
Ja. Den här boken har ju fått väldigt, satt väldigt många spår i populärkulturen. Det, förutom att det har gjorts 7 filmatiseringar tror jag, så har den liksom, man kan återse de här typen av relation i tv-serier och på film. Alltså, jag tänker på Vampire Diaries, jag tänker på Lana Del Reys texter, Taylor Swifts texter. Och även alltså, väldigt pang på i den här Kate Bush-låten från 1978 som också blev en världshit.
Ja.
Vad är det som tror att den återuppstår på så många sätt hela tiden?
Men jag tror dels är det energin i den. Alltså den är ju elektrisk, den är så mustig. det är ju en perfekt energi att omvandla till exempel i en poplåt. Det är ju mycket så här poplåtar som handlar om kärlek. Egentligen kan ju det bli oerhört banalt. Ibland blir det det. Men en bra poplåt lyckas ju få en att känna den där liksom kraften. Att så här, ah, hela världen rämnar. Och det är ju också väldigt så här svart på vitt. Du nämnde Taylor Swift till exempel. Hon är ju liksom känd för att skriva en låt om ett ex som en hämnd. Och jag menar, hon har väl väldigt Heathcliff i sig. Det finns ju verkligen en lockelse i den där liksom destruktiva kraften. Och jag tror också att ju mer liksom ilska och svartsjuka eller vad det kan vara som man petar in, desto mer liksom brinner kärleken. Och det blir ju väldigt svårt att värja sig mot det.
Axel Winqvist, poet och radioproducent, för att du kom hit och pratade om Svindlande höjder. Jag är jätteglad för det. Producent var Shukran Kavak. Jag heter Emelie Rosenqvist. Om du vill höra fler avsnitt av P3 Klassiken, så gå in på Sveriges Radio Play och lyssna i appen.